En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syket och jag sitter här med Makoto Asahara och Frida Fagerlund på plats i London. Precis som ni vill ha det, som det brukar vara. Vi har en omgång där vi fick vänta hela vägen till söndag kväll tills vi fick en bortaseger. Annars var det hemmalagen som hade marginalerna på sin sida. Minst sagt, många sena mål, många sena avgöranden. Frida, jag har liksom velat lite fram och tillbaka, så vi ska börja i Birmingham eller börja i Leeds idag. Vi börjar i Birmingham, Aston Villa, Arsenal 2-1. Emi Buendia sköt hem alla tre poängen och den här titelracet tar man sig in i Aston Villa. Det är ju tre lag där uppe som är inom några få poäng nu bara, och ett liten speedbump för Arsenal i den här defileringen som vi nästan förväntade oss, eller inte förväntade oss, men som det höll på att bli ett tag där när Arsenal bara ångade på och resten föll ifrån. Nu ser det allt jämnare ut, och Aston Villa som ju inledde den här säsongen så svagt, de hade väl bara två poäng eller något sådär efter 4-5 spelade matcher, är nu med på allvar där uppe, och en blytung seger för Unai Emery mot sitt gamla gäng.
Ja, alltså först och främst så måste man ju säga att den här säsongen är ju otroligt underhållande och tar svängar i stort sett varje vecka. Jag menar, det var inte så länge sedan vi pratade om att Chelsea eventuellt kunde haka på Arsenal i toppstriden, och nu är Chelsea nere på femte plats. Vi har Bournemouth som inledde starkt men nu ligger på 13:e plats. Det går snabbt i svängarna i Premier League, och det är ju kul för oss, och jag tycker faktiskt att Aston Villa och Arsenal, en tidig avspark brukar inte vara sådär värst rolig, eller det brukar inte vara helgens roligaste match, men den här var ju sensationellt bra, och just med det här avslutet där Aston Villa verkligen går för det och har ju ett självförtroende nu på ett sätt som de absolut inte hade inledningsvis på säsongen. Då var det ju mer turbulent och man tyckte liksom att oj, kommer Unai Emery till och med, ja, inte att han skulle få sparken kanske, men han verkade inte själv särskilt nöjd med situationen. Och sen så nu har han ändå lyckats att göra en helomvändning med det här laget som i stort sett är samma som han ju har jobbat med nu över ett antal år, eftersom att de inte kunde göra så pass stora investeringar i somras. Och jag tycker de gör en väldigt bra match. Visst, Arsenal har sina perioder där de också är bra, men det måste man ju förvänta sig av Arsenal också. Så här tycker jag faktiskt att tror den jag var mest imponerad av var Tielemans på det centrala mittfältet, som verkligen stod för en fenomenal prestation, och han höll det liksom hela tiden oförutsägbart där. Att det var svårt för Arsenal, särskilt Tchouaméni, att verkligen plocka upp alla spelare. Och det är ju till slut Matty Cash som får väldigt mycket utrymme. Där det är Esse som slår av på fokuset lite grann. Och så sitter 1-0 till Villa. Sen visserligen får Arsenal in det här kvitteringsmålet. Men som sagt, Villa, de slutade aldrig springa. De trodde på att de kunde få in det där segermålet. Och det kom till slut också.
De smyger ju inte med bara nu. Nu är de ju med på riktigt. Det är 3 poäng bakom Arsenal, och det är ju helt sensationellt bra utifrån hur säsongen började. Sen är det ju verkligen, den här matchen kan ju på något sätt gå åt vilket håll som helst. Och det säger väl en del om hur långt Villa har kommit. För jag tycker inte nödvändigtvis att Arsenal är så pass svaga. Det är liksom inte där på något sätt analysen landar i den här matchen. Absolut att de inte riktigt är på tårna i första halvlek, men de gör ju ganska bra ändringar direkt inför andra som ändå ger effekt, för det får man ändå säga att Artetas byten gör. När de kommer in med en helt annan energi och skapar saker, och när de sätter 1-1 tänker man att nu kommer de och sätta 2-1, och så kommer vi sitta här och fortsätta hylla Arsenal som såklart titelfavorit och ingen kan stoppa dem och så vidare. Men jo, ett väl fungerande Aston Villa kan bevisligen göra det, och det är inte så klappat och klart på något vis för Arsenals del bevisligen. De behöver ju hitta rätt nu och börja ta poäng, för nu Det är två raka poängtapp och det är inte mycket avstånd ner till de andra lagen nu.
Sen märker man ju att nu börjar det bli jobbigt för dem. Det här faktumet att de inte har sitt ordinarie mittlås i Gabriel och William Saliba. Det är ju inte konstigt att de här poängtappen har kommit just när de har saknat båda de två. Timber har gjort en fantastisk säsong som högerback, men det är inte lätt heller att bara ta klivet in som mittback och sen så försöka styra den linjen där med Inkapi. Man märkte ibland att de var inte riktigt säkra på, ska vi kliva upp, ska vi ligga lite djupare, alltså, och det är inte konstigt att den förståelsen kanske inte finns till 100% när man inte har spelat på den positionen särskilt många gånger de senaste åren. Så att ja, Arsenal kan absolut skylla på det, så att säga, alltså det här med att man har en hel del skador, men det är ju en liten blipp. De får väl hoppas att det här är deras formsvacka den här säsongen och att det bara kommer att bli bättre så fort spelare kommer tillbaka. Men jag håller med, jag tyckte inte heller att Arsenal var dåliga på något vis, utan som sagt, det var Aston Villa som hade mer energi. Jag var förvånad av att de hade så här mycket mer energi med tanke på att de spelade en ganska tuff bortamatch mot Brighton där de till slut vann med 4-2, men det var, nej, 4-3 blev det ju till slut. Men det var ju verkligen en genomkörare. Ska också påpeka det här som jag tog upp, jag tror det var förra veckan, om att Villa främst hade gjort en massa mål utifrån. Dels mot Brighton, men även här så gör de ju faktiskt mål inne i straffområdet. Så att nu håller ju till och med den aspekten i deras spel på att bli bättre. Så att jag tror ju att Aston Villa på det stora hela kan de bara fortsätta klara av det här med att bolla spel på flera fronter, det vill säga i Europa också, så tror jag definitivt att de kommer att stå för en jättefin säsong.
Och som sagt, marginalerna på sin sida. Buendias mål kommer i, ja, är det 90 plus 4? Något sånt där, och det är ju kul att se en spelare som Buendia igen. Vi har ju pratat om honom ett par gånger den här säsongen. Men att han verkligen sätter avtryck för Villa. Det var ju ingen bra sommar för dem. Vi kommer ihåg, om vi går tillbaka till augusti, när Emi Martinez försökte bråka sig därifrån. Emery hade tagit in Jadon Sancho, Harvey Elliott kanske inte spelare som var hans första val. Jag menar, Harvey Elliott har väl knappt spelat, Jadon Sancho har inte gjort en speciellt profilstark säsong heller. Istället så är typen spelare som Buendia, som då kommer tillbaka från sitt lån och tillbaka från sin skada som han hade fått på säsonger sedan, och gör avtryck. Och det är, jag menar, det är inte alltid vem som vinner sommarfönstret som går bäst i säsongen. Det kan väl vara en segway över till Liverpool. Så god som någon. Nej, vi kan stanna kvar lite till vid Aston Villa, tycker jag, för att med tanke på vart de kommer ifrån, kommer ni ihåg när Emi Martinez inte fanns med?
Marco Bizot.
Där kändes det ju inte Aston Villa som en titelutmanare direkt.
Inte riktigt. Och med all respekt till Marco Bizot så kändes de inte som det, men alltså, jag tycker det är otroligt imponerande hur när Emery ändå fått ihop det här kollektivet. Jag tycker ju fortfarande så här, individuellt plan finns det ju sparkapital. Alltså, Ollie Watkins har inte riktigt kommit igång på det sättet man kanske är van att se Ollie Watkins. Och det fortfarande...
Han hade en väldigt fin aktion i den här matchen.
Alltså han har inte varit dålig, det är inte det jag säger, men det är fortfarande inte
liksom, nej, visst, absolut,
garanten på topp som han har varit.
Han har gjort ett eller två mål bara den här säsongen.
Så att du har sparkapital och är 3 poäng bakom Arsenal. De är med.
Jag trodde kanske att spelarna skulle var lite trötta på Emery, för att han är ju väldigt sådär att han ställer höga krav, han har väldigt långa möten, jag vet att vi har pratat rätt mycket om det, och att det eventuellt ibland kan nå sin vägs ände, att spelargruppen kanske tröttnar lite grann, och särskilt då efter, jag tror det var mötet med Sunderland som slutade oavgjort, då pratade ju Emery om att spelarna var lata, och det kan ju också vara en sån där grej som, ja, antingen så går det hem hos spelargruppen och de tar till sig av kritiken, eller så blir det tvärtom, men i det här fallet så måste det ha fungerat, för att det var ju veckan därpå mot Fulham som den här sviten då inleddes, där de helt plötsligt vände helt på säsongen, så att uppenbarligen så nådde hans ord fram, även om de var rätt så hårda.
Nu är det ju allt för tid att spekulera i sånt, men kan ni ens föreställa er härdsmältan i Arsenal supporter led om ett Aston Villa med Unai Emery snuvar de på titeln med Emi Martinez i mål?
De har ju haft rätt så svårt ändå. Visst, alltså, Arsenal vann ju möte på bortaplan förra säsongen, men Arteta har haft rätt svårt mot Emery ändå. Så jag tror inte att folk var jätteförvånade över att det här skedde, faktiskt. Särskilt inte med tanke på hur Arsenals bortafacit har sett ut de senaste veckorna. De har sett rätt slitna ut, men som sagt, jag tror verkligen att det hänger ihop med skadorna också. Mm.
Jag menar, ta bort mittbacksparet från vilket lag som helst i ligan och de kommer få problem.
Ja.
Så är det ju bara. Det är inte konstigare än så. Vi lämnar toppen då och rör oss betydligt längre ner i tabellen för matchen i Leeds, mellan Leeds och Liverpool. Det kom ju att handla väldigt mycket om Salahs kommentarer efteråt. Det är också en match som Liverpool igen rasar ihop i. Den där mentala skörheten. En match igen som Ibrahima Konaté till mångt och mycket står för ett matchavgörande misstag i. Ja, vart vill man börja? Frida, ska vi börja med Salahs kommentarer?
Ja, vi får kanske göra det. Salah på bänken för tredje ligamatchen i rad. Det uppskattades inte av honom. Sen tror jag ju inte att om Liverpool hade vunnit den här matchen så tror jag ju inte att Salah hade ställt sig där i mixade zonen och sagt de sakerna som han sa. Men nu blev ju tajmingen rätt så bra där med tanke på att de då inte... Eller ja, de fick bara med sig en poäng. Sen är man inte förvånad av att Salah gör så här. Jag menar, varje gång han vill ha ut ett budskap så ser han till att stanna till. Och vi såg det förra säsongen när han ville ha ett nytt kontrakt, att det var så han gjorde då. Så jag kan ju tänka mig, jag ska komma ihåg att de här mixade zonerna i Premier League, de är inte alls som de är i exempelvis Allsvenskan. Det händer ju väldigt sällan något kul i de mixade zonerna för att det är väldigt, väldigt få spelare som stannar. Det är väl möjligtvis om det kommer ut en arg Christian Romero som det kan tända till när han säger några välvalda ord på spanska. Men som sagt, de som står där får väldigt sällan någonting. Så jag kan ju tänka mig att adrenalinet måste ha pumpat när Salah helt plötsligt stannar till och man märker att han har någonting som han verkligen vill... Ja, som han vill meddela världen. Sen var det ju... Jag tror ju att Liverpool, de måste ju ha förväntat sig att det här skulle komma. Alltså annars är ju Arne Slott naiv om han trodde att Salah skulle hålla tyst. Men det var ju verkligen hårda ord också från Salah. Det hade han kanske inte räknat med.
Alltså det finns så mycket att säga om det här liksom klippet från den mixade zonen som när Salah stannar där. Du känner säkert igen dig mycket mer i Premier Leagues mixade zoner, Frida. Men jag tyckte... Det var något talande med liksom den här klungan runt om på något vis. Salah som står där. Men han står ju också så otroligt naturligt och lugnt. Han skickar ju ut de här hårda orden utan att liksom... Ja, som att han säger precis vad som helst. Som att han berättar vad han åt i frukost. Bara, ja, men de kastar mig under bussen och ja, det är tråkigt. Och så jag har ingen relation med Slott och mer. Och står och pratar där. Och sen den andra vinkeln när man ser Liverpools press som står och spelar in allting. När han inser vad Salah säger. Och säger, nu kommer jag få jobb här framöver.
Och observera att han inte går in och avbryter. Det är ju för att det är Mohamed Salah. Man avbryter inte Mohamed Salah.
Exakt, nej, vad säger du, sluta, jag vill inte jobba mer liksom. Måste jag lägga söndagen på det här och ställa in mina andra planer?
Ja, de här 48 timmarna måste ha varit helt overkliga för Liverpools pressavdelning. Och jag kan ju tänka mig redan förra säsongen att de inte direkt uppskattade att Salah stannade till då och började prata om sitt kontrakt. Det är liksom ingenting man vill som pressavdelning i en... Ja, i en egen storklubb, de vill ju gärna kunna kontrollera allting som sägs. Men i det här fallet så kan man inte stoppa Salah. Sen så kan man ju tycka vad man vill om det. Jag menar, det han säger är ju, det är ju självcentrerat såklart. Alltså han pratar om att han har tillräckligt stort mandat i klubben för att han ska spela. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det är ju helt klart så att Arne Slott har inte heller mandat just nu. Så att det är ju en... Det här blir ju en sorts duell mellan Salah och Slott, och i nuläget ser det ut som att Slott kommer vinna den här duellen, för att han verkar fortfarande backas upp av ledningen, vilket innebär att Salah kommer att åka iväg på afrikanska mästerskapen nu om några dagar eller om någon vecka, och det kan ju möjligtvis bli så att den här kommande veckan är det sista vi kommer se av Salah, om han ens får spela då. Men hans familj kommer vara på plats till mötet med Brighton. Och jag tycker det säger någonting att han var så noga med att påpeka just den saken.
Ja, det kan ju mycket väl vara så att han jobbar för en flytt på så här sättet i vintern, om det är så. Sen om det stämmer att Slott inte har lett någon bra förklaring eller det vet man ju inte liksom. Men han får ju ett mandat att ryta ifrån som stjärnan han är när Liverpool utan honom faktiskt inte eller har varit särskilt bra. Det är ju en helt skillnad om de vinner varenda match med 4-0 och allt funkar kanon. Sen är det ju inte liksom Salas vara eller icke vara, inte det som påverkar att de har bara kollapsar och släpper in 3 mål mot Leeds. Men jag förstår tajmingen, jag förstår frustrationen hos Salah när han sitter där och känner jag vill komma in och bidra och hjälpa det här laget. Han skrev på ett nytt kontrakt i somras med luften om det ena och det andra säkerligen. Och sen så känner han i alla fall att han inte har fått någon förklaring och att det bara har... Och om Slott inte har hanterat den bänkningen på ett bra sätt, ja då förstår man ju Salahs situation. Sen absolut, ingen är större än klubben.
Ja, han gör ju ett par, och det är klart, han gör den här intervjun i affekt till viss del.
För jag tror att han gör den. Nej,
men han gör den också.
Det är både strategiskt och affekt.
Det är både strategiskt och i affekt. Alla vet att Mohamed Salah har ett superstar-ego. Det har liksom alltid varit. Man har sett honom, man har sett Liverpool leda med 3-0, han byts ut och han är förbannad på tränaren för att han byts ut. Och då har det varit Jürgen Klopp liksom. Alltså vi vet att Mohamed Salah, och de bästa spelarna i världen har den här typen av skallar. Det är bara så, man får leva med det. Mm. Och det kan ibland bli liksom problematiskt. Det är bara att titta på alla storklubbar i världen som har haft den här typen av publik med superstjärnor.
Titta på Real Madrid som har 3.
Ja, men precis.
Det argumenterar för att det är fler till och med.
Alltså. Ja, nej, men alltså det har funnits enormt många. Och vi har sett Pep Guardiola varit väldigt noga med. Han har gjort sig av med spelare när de har börjat bli så här. Alex Ferguson var ju världsmästare på att bara skicka dem. David Beckham, iväg med dig, för fan. Ja, det är liksom... Det största felet Salah gör här är att han säger att han inte behöver kriga för sin position för att han har förtjänat den. Och det existerar inte.
Nej.
För ingen spelare... har liksom på utan att leverera förtjänat sin plats i en startelva i ett lag som Liverpool. Det existerar inte överhuvudtaget. Alla måste alltid kriga för sin position.
Men han säger ju emot sig själv, för att han tillägger, jag vet att jag inte är större än laget eller någonting.
Nej,
i den stilen.
Och då för att anser han att han har förtjänat den platsen för lagets bästa, vilket är ju det han säger. Det är Arne Slotts uppgift att ta ut den truppen som är bäst för laget här och nu.
Och det har han ju lyckats med hittills.
Det finns också en annan sak i det här också. Och det är ju att om vi går tillbaka till den förra säsongen när Mohamed Salah var fantastisk, när han slog alla rekord och så vidare. Då gjorde han ju det med ett mandat att spela mindre försvarsspel. Han sa det själv. Ja, vi har en bra dialog. Jag vet att jag behöver inte jobba lika mycket i försvaret. Jag behöver inte jobba hem lika mycket. Han berättade själv att han fungerade som en bonusspelare i det här systemet. Och det fungerade väldigt bra. Det bidrog till, eller det var en stor anledning till varför han kunde göra så mycket poäng. Så som Liverpool spelar just nu finns inte utrymme för en bonusspelare. Därför har Szoboszlai spelat på den positionen. En spelare som jobbar stenhårt hemåt. Därför att försvaret har varit det största problemet. Och i de här matcherna, men fram tills matchen mot Leeds nu då, så har ju försvaret faktiskt sett bättre ut. Även om man har gjort mindre framåt. Man höll nolla mot West Ham. Det var en styrning som mot Sunderland som gick i mål. Alltså man har släppt till mycket färre målchanser. Och det här är en bidragande anledning till det. Så att det är ganska lätt att se taktiskt och varför Slott har valt att ta ut Mohamed Salah när laget går dåligt. För det finns inte riktigt utrymme för den här bonusspelaren. Sen finns det en bonusspelare till vänster som heter Cody Gakpo, som jag inte tycker bidrar speciellt mycket defensivt eller offensivt, om jag ska vara riktigt ärlig, som man också kan ifrågasätta. Alltså jag säger inte att jag håller med, men det här är liksom hur han resonerar, och det är ganska lätt att se varför.
Jag tror Salah är besviken också på hur det har blivit sedan i somras. För om man bara tänker, alltså spelarna som försvann, vi hade såklart den tragiska bortgången av Diogo Jota, som ju Salah stod väldigt nära. Och jag vet inte om ni kommer ihåg när han gick ut på Twitter också och pratade om det här. Det var ju dels ett försvar till nyförvärven, men det var ju framförallt att han försvarade de spelarna som hade försvunnit. Det var ju någon sån här tweet med ja, men titta på Liverpools uppgradering, och så var det liksom bilder på Diaz och Núñez, och sen så var ju Isak och Wirtz bredvid. Och jag kan... det är ju ändå ett tecken på att även om Salah, han verkar ju alltid ta sina lagkamrater i försvar, och det verkar ju inte som att det finns någon schism mellan Salah och resten av laget. Men man kan ju känna ändå, har känt under den här hösten, att det är någonting kanske som inte riktigt har stämt. Och plus att Salah kanske inte insåg heller hur mycket mindre service han skulle få när Trent Alexander-Arnold försvann. För så många assist som Trent har bidragit med genom åren. När det nu har skurits bort, så står ju Salah där och visserligen har lika många bollberöringar i matcher som han hade förra säsongen. Men han får ju dem, eller han har bollen i andra typer av positioner där han inte riktigt kan göra lika många mål och göra samma sorts avtryck som han gjorde då. Så att jag tror väl det är en kombination av allting som gör att Salah, det har säkert bubblat i honom länge, men sen så nu kände han att ja, men nu är det tid för mig att gå ut här och säga vad jag tycker. Jag tror helt enkelt att det är underliggande känslor som har funnits länge hos honom, inte bara på grund av de här bänkplatserna.
Ja, men det ligger mycket i det här, för att, hur reagerar man själv liksom i det här läget när han har varit den stora stjärnan och Liverpool tydligt lägger flera miljarder på att plocka in spelare som ska ersätta honom på sikt. Det är ju egentligen det som har hänt, och jag förstår, alltså, sen tyckte jag att det låg mycket i just det han sa, att sluta, vad heter det, visa min dålig respekt till liksom de som var här innan med alla de här grejerna. Det var spelare som vann ligan åt Liverpool.
Men det var ju inte heller, det var inte kritik visat mot klubben, utan det var ju mot så här Twitter.
Exakt, absolut, men
supportrar,
men han är en ganska klok man, Mohamed Salah. Han vet tajmingen, och han vet, även om man går till attack mot liksom fans på Twitter, så finns det en tanke med det. Det är inte liksom bara det som var anledningen till att han går ut så där. Och jag förstår honom, för de har ju byggt om hela allting runt omkring. Det är liksom helt nytt, hela offensiven, och jag förstår att det är ganska svårt. Och jag kan på något sätt, jag fattar helt och hållet att han säger att han inte behöver kriga sin plats, det är alarmerande, men jag förstår att han är djupt besviken på situationen som är just nu. Och där han inte ens liksom får komma in, han är bara bänkad. Och det är ganska fascinerande, tycker jag, att man har landat i det här på något sätt.
Ja, det är ju ett sorgligt slut. Om det nu är så att han försvinner, så är det ju ett sorgligt slut för en av klubbens största genom tiderna.
Ja, så är det ju.
Och vi är övertygade om att slott sitter säkert?
Nej.
Ja.
Jag är inte det på sikt, absolut inte.
Inte på sikt.
Men här och nu så verkar det ju som att han har stöd.
Ja. Jag däcker upp lite lösa uppgifter om krismöten och annat där direkt efter förlusten och allt möjligt och...
Krismöten lär det hållas, absolut.
Steven Gerrard står redo som interim.
Det finns 0% chans.
Noll procent att om Slott skulle ryka närmaste månaden, att Steven Gerrard dyker in som interim.
Jag har inte så mycket förtroende för Gerrard i tränarrollen heller.
Inte jag heller. Nu menar jag utifrån vart Liverpool står.
Nej, men alltså, det här är inte, alltså, den sportsliga ledningen i Liverpool är inte en sentimentalt gäng. De har, det är heller inte ett... alltså Richard Hughes och så vidare, det är inte men de jobbar inte på det sättet, de tänker inte sentimentalt, de är inte nostalgiker, de är inte de är väldigt kallt kalkylerande, och de är beredda att vaska en säsong för långsiktig framgång. De gör ingenting, alltså vad säger man, knee jerk, som man säger på engelska. Det hade det varit andra ägare, hade det varit annan sportslig ledning, så hade kanske Steven Gerrard varit ett alternativ. För de här tror jag inte att det är det.
Sen kan man ju leka med tanken också. Nu vet jag att det här ligger ju troligtvis inte på en spelare, eller gör ju inte det såklart. Men vad hade hänt om de hade fått in Gay på transferfönstret sista dag?
Verkligen.
Det hade ju varit en uppgradering. Så med tanke på hur Konaté har sett ut de här senaste månaderna. Jag fattar inte riktigt vad som har hänt med honom, för att visst, han har gjort ett par bra matcher. Jag minns Arsenal på hemmaplan. Det var han ju en gigant. Men utöver det så han har stått för en hel del misstag.
Ja, alltså om vi tittar på matchen här nu istället så är det ju en match som Liverpool har full kontroll på. Man får två snabba mål i början på andra halvlek. Leeds har inte skapat egentligen någonting under första. Liverpool har varit bättre, haft kontroll på grejerna, inte skapat jättemycket målchanser, haft en boll i ribban och sådär. Och så gör man två snabba mål, ett Leeds-misstag och sen ett fint anfall. Det var ju tre färdiga. Och så gör Konaté ett av de dummaste, jag vet inte, bollen är på väg ut till inspark. Och då glider han i kapp Gnonto och fäller honom helt utan anledning. Jag begriper inte vad Karn håller på med.
Med det sagt så måste vi ju hylla Leeds och vilken vecka de har haft med tanke på att från egentligen andra halvleken borta mot Man City där Farke bestämde sig för att gå ner på en 5-3-2 så har de ju faktiskt varit riktigt, riktigt bra. Alltså slår Chelsea på hemmaplan med 3-1, kommer tillbaka i den här matchen. Han har köpt sig mer tid, det kan vi konstatera.
Det är också skönt att han har slutat med det här experimentet att bänka och Tanaka till förmån för liksom fyrtorn han värvade in under sommaren. Det betalar sig att spela Championships bästa spelare förra säsongen. Från start som han ska vara. Och det är han som löser det också i slutändan för dem.
Och de är ju mycket starkare på Ellen Road än vad de är på bortaplan. Den där arenan betyder mycket. Och det gör att man tror på det. Hade det här varit på bortaplan så tror jag att laget hade vikt ner sig på ett annat sätt efter två det där andra målet.
Helt sanslöst hur de samlar kraft och ändå hitta 3-3. När de ändå tagit sig tillbaka får det här extremt tunga psykologiska 2-3 målet när Szoboszlai ändå dyker upp. Såklart att det är han också som är kanske den enda ljusglimten i Liverpool den här säsongen som ändå hittar 3-2 mål. Och man tänker,
jättevackert 3-2 mål. Ja. Alltså, det var som att men de kan ju, titta. Det är bara spela.
Det finns lite vilja och sen så är det ändå Leeds som får sista ordet. Och det är otroligt stark vecka från Leeds och Farke som gör åtminstone köpt sig tid, så får man väl säga. Minst sagt med att han ändå löst fått dem på rätt köl med lite taktiska förändringar och annat.
Men återigen roligt med tabellen, för att det är ju inte så bara för att de har haft en bra vecka så innebär ju inte det att Leeds är 100% säkra. Det är ju det som är så roligt också. Det är det som är så roligt, att det känns som att alla positioner är up for grabs egentligen, bortsett från då bottenplaceringen med Wolves.
De spelar ikväll.
Yes.
Kanske första segern kommer.
Vem vet? De brukar vara rätt bra på Old Trafford. Så.
Ja, det hade ju varit något.
Ja, det hade varit osannolikt.
Hattrick av Jörgen Strand Larsen, kommer jag ihåg när ni hörde det först.
Vi tar oss därifrån då till tvåan i tabellen just nu. Manchester City, 31 poäng. De hade också lite skakig match mot Leeds för inte så länge sedan. De höll på att tappa en stor ledning. Så att men Leeds är på hemmaplan, de ger liksom aldrig upp. Här var det desto lugnare, 3-0 mot Sunderland. Det var Phil Foden tillbaks i protokollet igen och är ju Citys liksom... Jag vet inte, när han är i form som han är nu så är han ju en behållning alltså. Sen Ryan Cherkis assist till hans mål stal väl rampljuset. Får man säga.
Han gjorde ju x antal aktioner i matchen också, Cherki, som där man häpnade nästan. Han tog sig förbi försvararna vid något tillfälle, tog sig förbi tre man eller någonting sånt. Och så tänker man efteråt att oj, nu kommer Guardiola ösa beröm över honom. Men nej, Guardiola, hans kommentar... Nej. Till det hela, särskilt Rabonan, var att Messi hade inte försökt sig på det där, han hade spelat enklare. Jag tror att det är ett meddelande till Cherki också, som kanske inte riktigt jobbar så hårt som Guardiola vill att han ska göra, att det räcker inte med att man gör några individuella bra prestationer, utan man måste se till att ta hem jobbet, lägga ner ett hårt arbete i pressspelet och så vidare. Så att enligt Guardiola så har Cherki en bit kvar. Men vi kan ju åtminstone se att det är Cherki just nu som slår de där avgörande passningarna som länkar ihop Man Citys offensiv. Så Ja, nu börjar de ju verkligen få saker och ting på plats där. Även om det fortfarande finns vissa frågetecken i defensiven. Du ser ju där vid ställning 2-0 så tappar ju Diaz bollen rakt i gapet på Isidor som får en jättemöjlighet att reducera. Så att, det var inte så att Sunderland var helt och hållet bortspelade, men Man City var bättre. Och Ruben Diaz levererade ju verkligen den där lilla kvaliteten som man behöver för att få hål på en sån välorganiserad defensiv som där i slutet av första halvleken. Det var ju ett ruskigt skott och väldigt förvånande också att det är just Diaz.
Ja, det var jävla kraft i den alltså.
Det är intressant med Cherki och liksom valet från City att ändå gå för honom, för att det där är ju verkligen en entertainer, en spelare som verkligen är liksom värd entrépengen på alla sätt och vis. Men det känns ju inte heller som en spelare som är så här klippt och skuren för Guardiolas system. Och om man backar bandet när de valde att gå för Jeremy Doku och plocka in honom, så var ju lite samma känsla där, att en sån här spretig skojig winger känns ju inte riktigt som det Guardiola egentligen vill ha i sitt lag. Men han har ju valt medvetet spelare med en ganska intressant X-faktor som liksom ska formas in i det här systemet. Och Cherki går ju samma väg på något sätt, men det är ju oerhört underhållande att se den spelaren spela fotboll. Sen ska han ju förhoppningsvis kunna behålla den här X-faktorn när han då anpassar sig till Citys system och så vidare. Men nu är ju City kanske lite ändå friare tyglar än vad det var för några år sedan, är väl känslan i alla fall offensivt. Så nej, det är väldigt kul att se Cherki lira boll just nu.
Ja, även en grymt övertygande seger. Och ska vi säga det, är det ett av säsongens dummaste beslut av O'Nien, Luke O'Nien, trotjänaren i Sunderland, som alltså tar det direkt rött i matchens sista spark. det är sällan man ser så. Nu är inte han någon speciellt centralspelare för Sunderland längre.
Känd från Netflix, va?
Ja, men precis. Med känd för att han var en del av det där Sunderland-laget som var nere i League One och krigade. Kom in i den här matchen och tar ett direkt rött i 90+5 i en match man ligger under med 3-0 på bortaplan.
Nej, jag
det är fascinerande.
Jag han visar hjärta.
Han gjorde avtryck åtminstone.
Ja, han gjorde avtryck på Nunez vad inte minst.
Det var som Endriks röda igår. Han är väl en av de få spelarna någonsin som har ett rött utan att ha spelat en minut i ligan. Men han har ju ett rött. Ja. Från bänken.
Men jag tycker Manchester City ser... Det finns en svajighet i dem. Men det är ju också underhållande ju. Man har sett de här. Varit nära att tappa stora ledningar och så vidare. Det har svajat rejält. Men jag tycker City ser... tyngre och tyngre ut ju längre den här säsongen
har gått. Och City är roligt att titta på nu för tiden. Mm. Det är ju också en aspekt. Och det var de inte alltid när de var som bäst.
Nej, det är verkligen
jag
inte.
Säga, så att...
långt ifrån. Vi tar oss därifrån då till Bournemouth. För ett par veckor sedan så satt vi här och utropade Chelsea som den största utmanaren till Arsenal. Sen dess så har det gått lite trögt för Marescos gäng. Och Marescas gäng. 0-0 bara mot Bournemouth, och det här är ju en match som Bournemouth kanske borde ha vunnit, Frida.
Ja, de var lite närmare att få in det där avgörande målet. De har ju haft lite tyngre på sistone. Det var en jämn match överlag. Cole Palmer var tillbaka från sin skada, hade en hel del boll, men Chelsea saknade liksom slutprodukt. Dessutom Liam Delap skadad igen. Verkar som att han blir borta ett par månader, så att allting går inte längre som på räls för Maresca. Och helt plötsligt så har man börjat ifrågasätta honom lite mer jämfört med hur det lät för knappt en vecka sedan när de hade gjort den här matchen hemma mot Arsenal. Men det gäller ju det där. Bournemouth borta är ju inte en av de mer glamorösa bortamatcherna. Men den är fortfarande värd lika många poäng. Så att där måste ju Chelsea mogna lite grann och komma till insikt om att man måste leverera där också. Man kan inte bara leverera mot Arsenal på hemmaplan och dessutom så att säga bara få med sig en poäng. Nu var de ju en man mindre under en väldigt lång tid i den matchen, så att det var ju en imponerande insats. Men ja, det är, alla poäng räknas. Så att Bournemouth fick ju dessutom ett mål bortdömt. Det är ju Evan Nilsson väl som är offside när Semenyo drar in den. Så att ja, det är... Vi får väl se här med Chelsea nu framöver, för att förra säsongen så säckade de ju ihop lite efter nyår, eller ganska mycket egentligen. De var ju med i titelracet fram till dess. Ja, så att vi får se om detta är deras dipp eller om de kan, ja, om det kommer att bli värre eller om de faktiskt kan ta sig ur det här.
Alltså, utifrån konkurrensen som är där uppe och många lag som teoretiskt kan blanda sig i, så känns det ju också så att då har du inte råd att ta en vecka där du förlorar mot Leeds och sen gör en platt match mot Bournemouth på det sättet. Nu är ju Leeds som sagt återuppstådda på något vis. Bournemouth är ett väldigt bra fotbollslag, vilket man inte får förglömma, liksom, som vi ändå också har pratat om som ett lag som blandar sig i där uppe trots små medel, tack vare liksom en fantastisk Semenyo och en Iraola som är där han är. Så det får man väl inte glömma bort här, att det inte är ett sådär katastrofresultat för Chelsea att inte besegra Bournemouth borta utifrån det. Men samtidigt, lägg ihop resultaten, lägg ihop trenden. Jag tror inte att Chelsea kommer ha någonting med någon titelstrid att göra. Däremot kommer de ju ha allt att göra med striden kring Champions League-platser och annat, det är jag helt övertygad om.
Man märkte ju också nu när Palmer var tillbaka, alltså hur spelet omedelbart förändras. Alltså att de hela tiden söker honom och vill spela sig igenom centralt snarare än att spela sig igenom på kanterna eller upp på kanterna. Och där tycker jag väl kanske att de får lära sig att en kombination av de båda är ju det ultimata. Men ja, de måste väl också vänja sig vid att han är tillbaka.
Hoppas Maresca istället bara bänkar Palmer 3 matcher och sen att Palmer stannar i mixade zonen, får vi se vad han säger där.
Ja, han hade ju också kunnat säga precis vad som helst. Han är ju ändå rätt så frispråkig.
Ja, men han skulle inte göra det planerat som Salah.
Nej. Nej, det kommer impulsivt, helt klart.
Enda som öppet sagt ifrån om den här liksom, vad heter det, politiska agendan som Infantino har visat upp, va? Kan man väl säga också.
Donald Trump, han tyckte inte om att han firade, lyfte bucklan ihop med dem. På
vad gör du här? Ska inte du gå härifrån? Jag hoppas det lossnar för Paul snart igen nu när han är tillbaks.
Ja, alltså.
En världsspelare också.
Ja, men otrolig ju. De har ju verkligen saknat honom i, jag menar, han har burit det här laget.
De har ju funkat ganska bra utan honom också här nu. Det är där man får ändå komma ihåg med Enzo lite längre upp och gjort det väldigt bra och andra som tagit liksom. Sen är det ju just centralforward-positionen som vill ha frågetecknet.
Ja, jag tror att i just de här matcherna så har det också fattats en ganska viktig spelare som ju tog ett rött kort i derbyt mot Arsenal.
Ja, han är ju en aspekt som kanske saknas ännu mer, om vi säger så. Mm.
Så att det kommer bli skillnad. Han har ju gjort sin avstängning nu, va?
Det borde han väl ha gjort.
Mm, ja, det var...
Eller är det en till?
Ja, tre matcher.
Tre matcher blir det ju.
Två har han gjort.
Vet ni vilka vi hittar på fjärde plats i tabellen? Ja, om ni sitter med den framför er så kan ni titta på den. Det har vi Crystal Palace som ju tog så här långt då. Eftersom vi inte har spelat alla matcher än. Vi får se vad Wolves kan göra mot United ikväll. Enda bortasegen för omgången. Crystal Palace åkte till, vad heter den? Craven Cottage. Och besegrade Fulham igen då med ett sent mål. Det var många sena mål i det har varit det mycket den här säsongen, känns som. Många sena avgöranden. Mark Gahey i den 87:e minuten, segermålet 2-1.
Han gör ju mål också. Ja,
får se ifall han blir kvar över januarifönstret, Frida.
Ja, det får vi verkligen se. Och Crystal Palace vill ju såklart behålla truppen intakt så gott det går, med tanke på att de, precis som du är inne på, de går ju fint. Och jag menar, en fjärde plats i tabellen, det är ju sensationellt bra, med tanke på att de, ja, som sagt, de har inte den bredden riktigt. Men tycker väl överlag att det här en match som är relativt jämn, även om Crystal Palace, deras chanser var väl lite vassare. Men Fulham, jag blir ändå förvånad när jag ser att de ligger på 15:e plats, för jag tycker att de är bättre än det. Men återigen, det säger ju väldigt mycket om den här säsongen och om hur tajt det är, för att det känns som att de flesta lagen kan besegra varandra eller plocka poäng lite här och var. Men Adam Wharton, vet att jag har hyllat honom mycket under hösten, men jag måste nästan göra det igen, för att han var ju en gigant här, va? Dels då passningen fram till Nketias mål. Alltså hans blick för spelet och förmågan att hela tiden veta var alla är någonstans på planen. Jag tycker att det är sensationellt. Jag hoppas verkligen att han kommer att spela till sig en plats i landslagstruppen till VM nästa sommar, för att jag tycker att han har någonting speciellt. Och han är dessutom bara 21 år gammal, så att han har ju fortfarande så mycket utvecklingspotential. Så att, ja, cred till honom. Och ja, en skön seger för Crystal Palace, och inte lika skönt för Marco Silva som, ja, de har det rätt så jobbigt nu där. Det är inte så många poäng ner till West Ham på nedflyttningsplats.
Han saknade ju flera sådana nyckelspelare i Palace här också. Munoz saknades ju.
Sar.
Helt hållet, Sar skadad. Så att det är starkt att lösa den tre poängen. Jag tittade på tabellen nu efter din uppmaning, Syk, och noterade att Bournemouth är nere på 13:e plats. Hur åkte de ner så långt så fort? Det är, där man...
ja, det är också väldigt, väldigt jämnt.
Alltså... Jo, men alltså fortfarande ändå liksom. De har fem av varje i liksom vinst, oavgjort förlustkolumnen, men alltså ner på 13:e plats.
Ja, men det är otroligt jämnt. Jag menar, vi, som sagt, vi pratade om Chelsea som huvudutmanare till Arsenal för en vecka sedan. Och de ligger två poäng före Liverpool.
Jag tycker nästan det allra mest sensationella är att Everton ligger på 6:e plats. Det var inte så länge sedan som de ändå, de blev absolut inte riset på det, men det kändes ju inte alls som att de skulle blanda sig i Europaplatserna. Helt plötsligt efter två segrar mot Bournemouth och Nottingham Forest så är de uppe där igen.
Jag vill ändå säga att Syk, du har sagt att Everton slutar sexa. Ja. Det är ju det alltid.
Det är så det blir med Moyes vid rodret.
Bäst i stan den matchen då?
Vad sa du?
Bäst i stan kanske.
Bäst i stan just nu.
Ja. Det är inte lika ofta.
Onekligen. Nej, det är inte jättevanligt. Men här var det. Vi kan väl ta Everton Forest 3-0 då. Och målskytt. Sitt första mål för säsongen, Tierno Barry.
Äntligen.
Vad glad han såg ut.
Det var
helgens gladaste.
Ja, alltså det är nästan så att jag blir lite tårögd bara av att prata om det. För att den glädjen han känner efter att ha spelat 737 minuter för Everton och knappt haft ett skott, höll jag på att säga. Nej, jag tror han hade nog haft totalt 17 avslut. Och ett mål blev ju bortdömt också så sent som förra veckan. Men äntligen får han göra det här målet. Och det som gjorde mig extra glad var att se hur alla lagkamrater blev så otroligt glada för hans skull. Alltså det är ett jättefint förarbete från Ndiaye. Men Ndiaye ser ju nästan... Han ser ju så överlycklig ut av att Barry får göra mål att han satt och storkna helt. Och jag vet inte, det var bara... Kan det ha varit helgens mest värmande ögonblick att se den här stunden.
Det var helgens gladaste. Det var
där fattar man att Tierno Barry är en bra kille liksom, i gruppen. Mm. Han är omtyckt.
Och David Moyes har ju gett honom chans på chans. Till och med när man har känt i själva matchbilden att ja, men nu måste ändå Beto komma in, för man behöver någon som liksom kan ta de här löpningarna in bakom backlinjen. Så kände jag i alla fall i möte på Old Trafford som de till slut vann, men att här hade kanske passat bättre med Beto. Men Moyes, han har hållit fast vid Barry. Han har ändå velat att han ska komma igång. Så nu kanske händer det.
Ja. Vad säger vi om Forest då? Jag menar, man tittar på det här laget. Ja, det är Elliot Anderson, det är Milenkovic, det är Gibbs White från start, Ndoye.
Milenkovic gjorde självmål, va?
Milenkovic började med att göra självmål efter två minuter.
Exakt, det är ju ingen optimal start för dem ju, såklart.
Nej, ingen optimal. Kan man väl lugnt konstatera.
Men man tittar på det här laget och ser, alltså det är ju ett riktigt bra lag. Jag menar, det är spelare som jag har pratat om till storklubbar. Det är spelare som gjorde det fantastiskt bra förra säsongen. Men man ligger där på 15 poäng. Bara två poäng över West Ham.
Kan vi inte slå fast? Det finns ju olika aspekter av det. Nummer ett, de slog ju bevisligen över sin vikt förra säsongen. Det är ju inget att snacka om att de gjorde. Många spelare som presterar bättre än vad man kanske kan förvänta sig av dem, samtidigt med liksom rätt taktik och allting som gör att de lyfter. Sen absolut, de tappar vissa spelare, men det blir ju problem om man ser det i liksom en kollektiv insats när du har flera då spelare som på individuellt plan inte håller samma nivå. Det är ganska lätt matematik, det är bara att titta på Liverpool, det är ju samma sak. Massa spelare som levererar på jättehög nivå, det funkar jättebra. Spelare som i grupp på något sätt individuellt då samtidigt inte levererar på samma nivå, ja, då blir det väldigt mycket sämre kollektivt också. Otroligt ytlig analys, men också samtidigt väldigt korrekt.
Men jag köper den.
Det är ju flera spelare i Forest som inte varit lika bra. Har Chris Wood varit lika bra i år? Nej. Till exempel, har Morgan Gibbs-White varit lika bra? Nej. Har backlinjen sett lika stabil ut som den gjorde förra säsongen? Nej. Olaine hade en riktigt bra säsong, men han har inte riktigt varit samma Olaine den här säsongen.
Sen måste vi komma ihåg att de har haft tre olika tränare också, den här spelaren.
Ja, det är också en del av det hela, givetvis. Men grundfaktorn till att Forest är ett mycket sämre fotbollslag i år än vad förra året är att spelarna har varit sämre än vad de var förra året.
Ja,
så enkelt är det ju.
Så enkelt är det ju. Verkligen. Vi tar oss till ett annat London derby. Vi hade sprungit förbi dem i körschemat här,
nämligen.
Ja, Thomas Frank derbyt, Tottenham Brentford, och Frank som ju verkligen hängde lite på repen för ett par omgångar sedan här. Den där cykelsparken från Romero i mitten på veckan som räddade en poäng mot Newcastle, och sen en ganska övertygande 2-0-seger här mot Brentford gör ju tillvaron lite lättare för den gode dansken.
Mm, en seger på hemmaplan, det har vi inte sett i ligan sedan premiären mot Burnley, så att det var på tid. Xavi Simons gör sin bästa match sedan han kom dit. Han gör ju verkligen en stor skillnad. De behöver ju kreativitet i den där nummer 10-rollen. Men det jag tyckte var avgörande i det här fallet och anledningen till att han faktiskt gjorde en så pass bra prestation, det var ju att tidigare så har jag tyckt att han nästan har tvekat lite i många situationer och att självförtroende inte riktigt har funnits där. Men nu länkade han inte bara upp utan han tog löpningar i djupled. Han vann tillbaka bollen när han tappade den. Jag tyckte helt enkelt att han fattade rätt beslut oftare, så att en bra insats från hans sida, och precis som du säger att det här lyfter ju en del tyngd från Franks axlar, för att han måste ju visa att han dels då kan vinna matcher på hemmaplan, för att det vill ju såklart supportarna se, men också att det finns ett flow i offensiven. Och jag tyckte faktiskt också att mötet borta mot Newcastle, att det var ändå starkt av dem att komma tillbaka i den matchen, för att det kändes väldigt länge som att Newcastle bara skulle springa iväg, och det är en tuff bortamatch också att åka till St. James' Park. Så att en hyfsat bra vecka för Thomas Frank över lag, och nu får han ju lite mer arbetsro också.
Alltså om det är något lag som Frank borde kunna sätta taktiken mot och liksom lösa en bra gameplan, så är väl Brentford, som tränas av hans gamla kollega som inte har förändrats jättemycket förutom att tappa massa stjärnor. Om det är någon match man måste liksom, man ändå kan kräva att Thomas Frank ska få till taktiken och lösa tre trygga poäng, så är det ju den. Och det gjorde han.
Nej, men just för Xavi Simons, det var ju ett riktigt sånt sliding doors moment när han gjorde sitt mål där, för att det börjar ju med att han tappar bollen i ett superfarligt läge som hade kunnat bli ett...
Och vinner tillbaka.
Ja, men vinner tillbaka, den springer hela vägen ner med bollen och sätter den i mål.
Det var visst är det Damsgaard som han tappar bollen till först och sen så får tillbaka den. Jag tror att det var Damsgaard.
Det är möjligt.
Och det är ju lite roligt eftersom att Thomas Frank själv har suttit och jämfört just Damsgaard och Xavi Simons och vill i stort sett få ut samma sak från Xavi Simons som han fick ut av Damsgaard. Alltså just att kunna vara den här kreativa länken. Så att där ser man att i just den fighten så var det ju Xavi Simons som gick vinnande ur.
Mm. Också lite alarmerande att det är det som är liksom kravbilden. Jag vill att Xavi Simons ska vara som dansk.
Ja, men det ska man inte det ska man inte ta som en dansk är en riktigt bra spelare.
Absolut, sen, i den kontexten.
Sen har ju det här varit Xavi Simons problem under hela karriären, att man har vetat om att höjden finns, men att den kommer ut så sällan. Att det är den här ständiga vindflöjeln liksom som man aldrig riktigt vet vart man har.
Killen har ju varit hypad sen han var typ 7-8 år gammal också. Mm. Det är ju det som är på något sätt. Han har det kan inte ha varit lätt att vara Xavi Simons.
Han har väl fortfarande en jävla kamerateam som följer med honom runt överallt. Det hade jag haft svårt att köpa, om jag ska vara riktigt ärlig. Sen Brentford...
Att ha ett kamerateam som följer dig?
Nej, men om vi är runt omkring. Nu jobbar vi på en redaktion, så att ibland händer det ju att det springer runt folk med kameror på sig.
Ja, vi sitter här med kameror på, liksom.
men om man hade varit fotbollsspelare och någon av dina lagkamrater hade sprungit runt med liksom sociala medier manager i hack i häl hela tiden, det hade jag stört mig på. Det kan jag tala om för er. Sen tycker jag att Brentford ska ha lite skit också för sina bruna matchställ. Det är inte, alltså, inte brunt för fan. Jag vet inte. Hel bruna matchställ. Nej, någonstans får vi väl ändå...
Det är lite 70-tal sådär.
Jag brukar inte ha starka åsikter om matchtröjor och såna här saker.
Nej, det är ju typ det värsta du vet, att prata matchtröjor.
Ja, jo, jag vet. Men någonstans går gränsen.
Bandtröjor däremot.
Bandtröjor har jag en starkare relation till, helt klart. Det viktiga poäng för Tottenham då, som sagt, lite andrum för Thomas Frank. Vi tar oss till...
Newcastle.
Newcastle kan vi ta oss till, absolut. Såg ju stabilt ut ändå fram till sista minuten när Fleming fick sätta en straff och så jävla spännande han det ju aldrig bli. Det var ju inte så mycket kvar att spela. Men
det var ju en man mindre för, också.
Ja, viktigt för Newcastle som ju också haft det lite kämpigt så här långt i tabellen. De är ganska många placeringar ifrån Europastriden.
Ja, Bruno Guimaraes skruvar en hörna rakt i mål. Det är inte varje vecka man ser det hända. Och det ska ju inte få hända egentligen, men nej det var det som behövdes.
Det var nog inte med flit heller.
han försökte ju ändå sen nästkommande hörna också, försökte han göra samma sak. Så att jag vet inte,
jag förstår honom. Det finns ingen bättre känsla än att skruva in en hörna. Alltså det finns någonting med det. Nej, de blir inte jätteglada på mig i korpen när jag försöker göra det, kan jag säga. Jag har inte lyckats riktigt heller.
Anthony, jag kan säga så här, att han gjorde det fler gånger sen, det försökte, det var ju bara för att det skulle framstå som att det var med flit första gången.
Du tror inte det var med flit första gången?
Nej, gud nej.
Jag ser ändå Bruno Guimaraes som är så pass kompetent fotbollsspelare att han mycket väl skulle kunna skruva in en hörna med flit.
Alltså att den ska gå mot bortre stolpen och vara insvingande, så absolut. Så att det var ju inte det är ju en bra hörna i vilket fall som helst. Men att den skruvar sig hela vägen in i mål var såklart inte planen.
Ja, jag vet, kan inte båda vara sant? Att han siktar mot bortre stolpen, men han kanske inte är övertygad om att den kommer gå in. Men han hoppas.
Alltså när du har de där fyrtornen på plan liksom med Walter Maddo och Dan Byrne och grejer.
Ja, någon får väl skarva den om de vill på vägen, och om de inte är där, ja, då ska den in. Mm. Det var så han tänkte, Bruno Guimaraes.
Den gick in hur som helst, det var otroligt vackert.
Ja. Anthony Gordon gjorde en bra match i frontlinjen, det var väl han som stack ut egentligen. Wissa fick hoppa in. Nu får vi se honom också. Och han bidrar ju med lite andra egenskaper jämfört med Walter Madde, som mer är den som länkar upp och gärna droppar ner, men Wissa stannar i straffområdet. Jag tror att det kommer bli jätteviktigt för Newcastle att ha den varieteten i offensiven och kunna ha liksom, lite kvalitet av varje när det kommer till sin anfallsuppsättning.
Elanga fick ju starta här också, han har ju varit utanför. Startelvan.
Det är ju han som ligger bakom utvisningen. Där ser man ju snabban är, alltså, herregud vad fort det går när
man tänker på det. Alltså, nu säger Lange har varit utanför startelvan en del nu. Harvey Barnes har ju startat en hel del matcher här också på sista tiden, som ju också är en komplement. Jacob Murphy ska vi absolut inte förglömma det här. De har ganska bra bredd ändå på de där ytterpositionerna efter sommaren, får
man säga. Det ska också nämnas här att man vinner den matchen. Visst, nu är det bara Burnley på hemmaplan. Liksom. Det är Burnley som ju har en bedrövlig form just nu. Men man vinner den här matchen med både Joel Linton och Sandro Tonali på bänken från start. Båda kommer ju in i matchen och får några minuter, men man lyckas rotera här och ha de kanske fräscha till Champions League i veckan. Det är ju också väldigt viktigt, för det där har ju varit det stora problemet för Eddie Howe, att det inte har sett tillräckligt bra ut när han inte har kunnat spela med alla sina bästa mittfältare. Nu är det Ramsey och Willock istället som spelar där och de löser det. Det är också jätteviktigt. Och Ramsdale i mål då, eftersom Pope blir borta en ganska lång tid, va?
Ja, jag har faktiskt inte sett den absolut senaste prognosen, men det är ju tur att de har en andra målvakt som är så pass kompetent ändå som Ramsdale är, alltså åtminstone att han har erfarenhet. Sen är ju inte jag, alltså Nick Pope, jag tycker att han såklart kan göra jättefina aktioner, men med fötterna är han ju osäker. Jag tycker också att han ibland så är han ute och far lite grann, som gör att jag liksom inte känner sådär superstort förtroende för honom. Men också en bra chans för Ramsdale att visa vad han går för.
Onekligen. Men en trygg och viktig seger, som sagt, även om det blev lite nervigt kanske sista minuten för dem. Vi har en match kvar att hantera. Det är den mellan Brighton och West Ham som spelades igår. Den slutade 1-1. Även den då med ett sent mål. Det var Rutter som satte den på 90 plus 1. för att rädda en poäng för hemmalaget. Så även där, ett bortalag med marginalerna emot sig.
Ja, Nuno var rasande efteråt. Och jag kan delvis förstå honom. Alltså, Rutter tar ju med handen vid första skedet av det här målet. Men eftersom att hans första avslut räddas ju av Areola, eftersom det sker, så kan inte VAR kliva in och ta bort det målet. Och det kan jag ju, alltså absolut, jag kan köpa om det är så reglerna är. Visst, man kan tycka att det är märkligt att det blir en sån konstig petitess, att bara för att målvakten räddar ens första avslut och man får ytterligare en chans så ska det inte vara hans. Men nu står det ju så i regelverket, så då får man väl acceptera det. Däremot så tycker jag faktiskt att det är hög spark från Kostoulas på Mavropanos. Jag tycker att West Ham skulle ha fått frispark i det läget. Så att det var ju tungt för Nuno, de hade ju behövt de här tre poängen. Och jag tycker väl, det var ju ingen klassiker det här mötet på något vis, men West Ham kom ut med mycket energi och pressade och låg och inväntade omställningar och tog ju till sist chansen också när Bowen drog in 1-0. Men ja, en poäng till Brighton.
Där känner man ju att domaren skulle kunna ha haft lite mer taktkänsla, precis som du säger där, Frida, att när du då är låst av reglerna att du inte kan gå och plocka den handsen i situationen som föranleder det, men ta den andra frisparken och löste det då. Du fick ju en cop-out där på något vis. Sen håller jag med om, alltså, du måste ju, om du ska ha det här systemet, så måste du ju lägga någon form av gräns för när det är en liksom situation som är en del av målsituationen. Så att det finns en logik i det, även om det ser helt bisarrt ut. Att ja, men nej, vi får inte titta på den här. Det spelar ingen roll att alla ser att det är en hands där.
Jag tror det i regelverket så står det typ alltså att ett undantag är if goal not immediate. Så det innebär ju liksom att om det inte sker ett mål direkt så kan det eventuellt innebära att målet godkänns, även om det är hands.
Och direkt är verkligen också en skarvning. Så att hitta på det där. Ja. VAR.
West Hams stora problem är att de är så otroligt beroende av att Jared Bowen löser offensiven åt dem. Han är ju
har inte gjort mål sen slutet av september, så att det var...
Nej.
Ja.
Och det är en stor del av deras problem. Att det är liksom Jared Bowen, han gör ju inte bara mål, men han ligger ju bakom så otroligt mycket. Och har ju ganska mycket chanser i den här matchen också. Sen så får man ju också säga att Brighton får ju utdelning för sin forcering på slutet. Jag menar, det är inte så lätt alltid att få till en riktig forcering. Men det får ju faktiskt Brighton till här. De har ju mängder med målchanser sista minuterna. Så att kvitteringen kommer är ju inte så förvånande ändå.
Nuno gör ju tre byten där mot slutet. Det är ju för att stänga igen. Och med facit i hand så funkar ju inte det. Nej, det funkade ju inte särskilt bra.
Nej. Där har vi det. Sen har vi en match ikväll då, Manchester United Wolves. Se ifall Wolves kan, nej, jag tror inte de kommer kunna göra någonting. Det är en speciell match.
De möter United. Man kan aldrig lita på United, varken det ena eller andra hållet.
Nej, men Wolves är så bedrövliga just nu.
Det kan bli allt från 5-0 till 0-5.
Ja, 0-5 kommer det inte bli så mycket kan jag säga.
Ja, man undrar lite över Rob Edwards skifte där från Middlesbrough som ligger tvåa i Championship till Wolves då, som ligger toksist i Premier League. Jag fattar ju att Edwards har väldigt starka band till Wolves, men just nu ser det ut som att han kommer att åka raka vägen ner i Championship igen. Och att det kanske blir Kim Hellberg som tar klivet upp med Middlesbrough.
Ja, precis.
Han har fått en väldigt fin start.
Verkligen. Hellball pratar man mycket om här borta.
Hellball.
Ja, men han spelade någon kille som, nu minns inte jag namnet på honom, som fick gå rakt in på mittfältet där och var fenomenal. Som knappt hade spelat en minut, precis, som inte hade spelat en minut innan, och gjorde de fyra mål på Hall där i fredags på en halvlek.
Det är sånt man behöver, vet du. Då sätter YouTube-killarna igång och börjar rita linjer. Och...
Nej, men han blev ju otroligt hyllad, såg jag också bara på den här intervjun han gjorde efter matchen, när han pratade öppet om taktiska detaljer. Och bara, oj, vad är det här för tränare? Ja. Liksom.
Han är alldeles för öppen. Alltså, det ger honom ett par månader och så kommer han inse att vi måste bli lite mindre svensk här på presskonferenser. Det vore väl kul om vi får en svensk tränare igen i Premier League. Det var ju ett tag sedan senast.
Ja, verkligen. Det är Fredrik Ljungberg, va?
Ja.
Förutom Svennis.
Ja, precis. Ja, det faktiskt, jag ska vara helt ärlig, jag är helt glömt bort att Ljungan, ja, det är klart att det är han som är den senaste.
Han hade väl 3-4 matcher någonting.
Ja,
som
precis.
Han ledde Arsenal där som interim.
Han gav Bukayo Saka chansen. Har ni hört det förut?
Han följer ju hemma mot Brighton och Graham Potter. Jag fick upp en minne om det här om dagen på Instagram och insåg att herregud, det är 6 år sedan nu. Tiden flyger.
Ja, sjukt alltså. Ja, det var en sväng där i december. Mm. Stämmer bra. Vi tar och slänger in lite frågor då innan vi knyter ihop. Marcus skriver, vem ryker? Sala eller Slott? Varför har inte LFC-ledningen redan sparkat Arne? De kan ju omöjligt vara imponerade över Slotts spel /taktik eller ens se någon typ av progression sen i våras. Hur kan man stå bakom det här förfallet efter Klopp? Varför gör de inget?
In med Klopp igen! Det där andemeningen här.
Han vann ju ändå ligan förra året med dem. Nej, alltså det är så. Alltså hade Sala varit en 27-åring med liksom som vunnit skytteligan förra året och med det kontraktet han har och så vidare, då hade det kanske tippat lite mer till fördel för Mohamed Sala. Men grejen är att Mohamed Sala är i slutet på sin karriär. Hur det än är så behöver han bytas ut. Sen om Slott blir kvar också, eller ryker också, så kan det ju bli. Men här och nu så måste man ju backa tränaren. Det måste man liksom alltid göra på något sätt i spelare mot en tränare.
Alltså,
det beror ju på hur övriga omklädningsrummet också känner.
Jo, men precis. Men då är det ju en helt annan sak. Men om det är en spelare som har problem med tränaren.
Jag tror inte det bara är liksom en just nu, och det är väl det som är lite problemet, att det finns ganska många olika parametrar som uppenbarligen inte funkat när han har fått nycklarna till det här nya Liverpool. Jag vet inte om jag skulle gå så långt som att säga att liksom give it to Slippy to the end of the season, liksom bara låta han lösa det, men något kommer de behöva göra, och jag hoppas om de gör det att de har en plan. Och en långsiktig sådan. Jag vet att du är övertygad om att de kommer ha det.
Jag tror att planen är Arne Slott.
Du tror att det finns ingenting som kommer flytta på det?
Nej.
Ja, men det finns också...
Inte här och nu i alla fall.
Det finns en smärtgräns. Och det finns ju olika nivåer av hur Liverpool-fans anser om man har nått den smärtgränsen eller inte. Men för vissa så tror jag att det liksom är... De måste byta ut honom. Bevisligen för vår kära lyssnare här, han har ju tappat det helt på Slott i alla fall.
Joakim Linne fanpage skriver, vilken är en guilty pleasure-spelare i Premier League? Alltså en spelare man skäms lite för att älska.
Ah, bra fråga då.
Ja, jättebra fråga.
Verkligen. Nej, men alltså...
Ja, det var en jättebra fråga.
Jag gillar ju faktiskt Tarkovski, även om jag skäms lite av att göra det. För att han är ju så... Alltså han är en ful jävel alltså. Det är, ja. Det, har ni märkt det i stort sett alla matcher, så det första han gör är att markera revir genom att gå upp på, alltså vem nu än anfallaren är. Jag tror det var en Doje i matchen mot Nottingham Forest. Han bara går upp och ger honom en tryckare i ryggen. Bara så helt oprovocerat, alltså väldigt kraftfullt, och ligger verkligen på gränsen. Men å andra sidan har ju Tarkovski, han har ju aldrig blivit utvisad, så att han känner väl att han har marginalerna på sin sida. Det var ju en väldigt klassisk tackling där på McAllister förra säsongen som blev väldigt omdebatterad för att han skulle ha fått rött kort, men fick det inte. Det var väl förra säsongen, ja, måste ha varit. Så snabbt
jag räknas Richarlison, men jag vet inte om det är en guilty pleasure. Det är ju liksom helt öppen med man tycker om Richarlison. Men det räknas väl sistone. Typ.
Jag säger Will Hughes. Fan, men jag är svag för de här begränsade. Nu är inte han rödhårig visserligen, men han är inte Will Hughes lite dagens Steve Sidwell. Det är liksom, det är någonting. Han har ju en höjd i sig. Han kan göra vackra saker, men
jag tycker han gör det bra också när han kommer.
Han gör det ju bra. Han får för lite uppmärksamhet. Ja. Will Hughes, min guilty pleasure.
Nu vet jag. Robert Sanchez har jag. Jag tycker ändå en habil målvakt. Ja. Där har vi det. Robert Sanchez säger jag.
William skriver, kan ni snälla ge lite hyllningar till Archie Gray? Otroligt bra nu när han får spela på sin mittfältsposition istället för mittback. Mm. 19 år och ser självklar ut.
Ja, det är rätt intressant för att Brentford försökte värva honom, jag tror det var sommaren 2024. Så att han hade ju potentiellt kunnat, kunnat ha haft Thomas Frank som tränare redan då. Men nu har han ju fått förtroendet här de senaste veckorna och jag tycker också att han har gjort det bra. Jag hade faktiskt tyckt det var lite spännande om Frank hade vågat spela Archie Gray och Lucas Bergvall tillsammans. Det kommer aldrig hända. Mm. Men jag tror faktiskt att de hade kunnat komplementera varandra väldigt väl. För att Bergvall är ju mer den här eleganten, medan Archie Gray, han är inte lika elegant att titta på, men han gör ändå saker på ett korrekt vis. Han är väldigt effektiv i sitt sätt att behandla bollen på. Så att det hade jag tyckt var kul.
Om de det har varit jättekul att se faktiskt, de två tillsammans. Och det borde ju finnas en sån tanke på sikt, kan man ju tycka.
Det kändes ju så när de värvades in båda två då, 18-19 år gamla, spelades på liknande position.
Då kände man väl mer att det var lite mer, nu värvar vi två, en av dem borde väl lyckas. Alltså det var väl där jag kände mer. Men nu känns det som att båda ändå har lyckats komma in väldigt bra, så att då är det väl läge att spela båda.
Ja, hörde ni, det var det vi hann den här måndagen. Nu är det Champions League som väntar i veckan och sen så är det full omgång igen till helgen som kommer. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks, såklart tillbaks nästa måndag. Hoppas vi hörs då. Kolla in Silly-podden också som är igång och som kommer hantera lite Champions League-fotboll den här veckan då.
När vi... Ja, så blir det ju såklart igen.
Så blir det. Hörde ni, tusen tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.